Vad roligt att se så många här. Vi är nog säkert fler gäster än medlemmar just nu. Och det är alltid roligt. Vi börjar med att läsa predikotexten. Och idag ska vi läsa från första Mosebok och kapitel 5. Vi är ju i en serie genom första Mosebok som började i våras och som kommer att hålla på till kapitel 11, så vi kommer kanske hålla på ett år till, jag vet inte. Men första Mosebok kapitel 5, och vi läser hela vägen till kapitel 6 vers 8. Så här lyder Herrens ord. Detta är boken om Adams fortsatta historia. När Gud skapade människor gjorde han dem lika Gud. Till man och kvinna skapade han dem. Han välsignade dem och gav dem namnet människa den dagen de skapades. När Adam var 130 år fick han en son som var lik honom, hans avbild. Han gav honom namnet Set. Sedan Adam fått Set levde han 800 år och fick söner och döttrar. Adams hela ålder, den tid han levde, blev 930 år. Därefter dog han. När Set var 105 år blev han far till Enosh. Sedan Set hade fått Enosh levde han 807 år och fick söner och döttrar. Sets hela ålder blev alltså 912 år. Därefter dog han. När Enosh var 90 år blev han far till Kenan. Sedan Enosh hade fått Kenan levde han 815 år och fick söner och döttrar. Enosh hela ålder blev alltså 905 år. Därefter dog han. När Kenan var 70 år blev han far till Mahalalel. Sedan Kenan hade fått Mahalalel levde han 840 år och fick söner och döttrar. Kenans hela ålder blev alltså 910 år. Därefter dog han. När Mahalalel var 65 år blev han far till Jered. Sedan Mahalalel hade fått Jered levde han 830 år och fick söner och döttrar. Mahalalels hela ålder blev alltså 895 år. Därefter dog han. När Jered var 162 år blev han far till Henok. Sedan Jered hade fått Henok levde han 800 år, fick söner och döttrar. Jereds hela ålder blev alltså 962 år. Därefter dog han. När Henok var 65 år blev han far till Metusela. Och sedan Henok hade fått Metusela vandrade han med Gud i 300 år. Och han fick söner och döttrar. Henoks hela ålder blev alltså 365 år. Sedan Henok hade vandrat med Gud fann man honom inte mer, för Gud hade hämtat honom. När Metusela var 187 år blev han far till Lemek. Sedan Metusela hade fått Lemek levde han 782 år och fick söner och döttrar. Metuselas hela ålder blev alltså 969 år. Därefter dog han. När Lemek var 182 år fick han en son. Han gav honom namnet Noa. För han sa, han ska trösta oss under vårt arbete och våra händers möda när vi brukar jorden som Herren har förbannat. Sedan Lemek hade fått Noa levde han 595 år och fick söner och döttrar. Lemeks hela ålder blev alltså 777 år. Därefter dog han. När Noa var 500 år blev han far till Sem, Ham och Jafet. När människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem såg Guds söner att människors döttrar var vackra. De tog till hustrur alla de ville ha. Då sa Herren, min ande ska inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. De är kött och deras tid ska vara 120 år. Vid denna tid då Guds söner gick in till människors döttrar och dessa födde barn åt dem och även senare. levde våldsverkarna på jorden. Detta var forntidens väldiga män som var så ryktbara. Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Då sörjde Herren att han hade gjort människorna på jorden och han var bedrövad i sitt hjärta. Herren sa, människorna som jag har skapat ska jag utplåna från jordens yta. Både människor och fyrfotadjur, kräldjur och himmelens fåglar. Jag sörjer att jag har gjort dem. Men Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon. Så idag ska vi titta närmare på den här texten vi precis har läst. Texten tituleras i Bibeln Boken om Adams fortsatta historia. Det är 40 verser om en tidsålder som varade i 1656 år om man lägger ihop åldrarna där. Och när vi läser den här texten så tror jag, och jag hoppas också, att vi har lite frågor. Och jag ska försöka svara på dem så gott jag kan. Det finns sånt som är väl bekant i den här texten, och det finns saker som vi inte känner oss så bekanta med. Och vi frestas nog lite grann att liksom avvisa vissa delar av den här texten som någon sorts myt. För det kan väl inte vara en sann text? Eller? Kan det det? Jag tror att vi lockas att mytologisera den här texten. För att vi har blivit så översköljda med en världsbild. Den som råder i vårt land idag. Den säger att allting som har varit är precis som det är nu. Med mycket lite skillnad från början. Den här synen den kallas likformighetsteori eller aktualism. Och den bygger på att inga större omvälvande händelser har hänt under årmiljonerna för att förändra världen speciellt mycket. Utan att allt under en mycket lång tid sakta men säkert har blivit det det är idag. Man säger att nutiden är nyckeln till dåtiden. Så det vi ser och upplever idag, det använder vi för att förklara vad som hände från början. Och det är väldigt lätt att falla in i den här tanken. Och gör vi det så är det lätt också att avvisa den här texten som myt. Just för att det vi ser och upplever idag inte riktigt stämmer med det vi precis läste. Eller? Men den bibliska världsbilden är en annan. Den kallas bland forskare och så där för katastrofism eller katastrofteori. Och den säger att världen och universum har formats genom ett antal katastrofer eller liksom omvälvande händelser. Och att allt som var på ett specifikt sätt, det efter den här katastrofen så var det helt annat. Vi kan alltså inte använda det vi ser och hör idag för att tolka det som var innan de här katastroferna. Och om vi har varit uppmärksamma i den här serien i första Mosebok så har vi redan gått igenom två sådana omvälvande händelser eller katastrofer. Den första är skapelsen. Först så fanns det ingenting. Sen helt plötsligt så fanns allt. När man står i skapelsen så kan man inte titta på skapelsen och ta för givet att den inte fanns förut. Men vi vet det. Som vi kallar det Big Bang om man vill. Så det finns ingen som tror att universum och jorden är evig längre. Men det är också en annan katastrof som har hänt. Vi kallar den syndafallet. Innan syndafallet så var människans relation med Gud perfekt. Marken gav föda utan något jättehårt jobb. Man skulle arbeta, men det var liksom lätt och roligt att arbeta. När syndafallet kom så kom synden in i världen. Marken slutade ge gröda som automatiskt. Man fick slita i sin anledning till svett. Och människor fick synd i sig. Och vi såg redan förra predikan att Kain mördade sin bror. Så vi kan inte titta på vår värld där synden råder och tänka att så var det nog innan syndafallet. För syndafallet var en katastrof. Och i nästa kapitel, i kapitel 6, så kommer vi att se att det kommer en katastrof till. Nämligen syndafloden. Och där återigen så förändras världen monumentalt. Så återigen, vi kan inte som sitter här efter syndafloden tänka att innan syndafloden var det likadant. Vi kan inte använda nutiden som nyckel för dåtiden. Enda sättet vi kan få reda på vad som hände där är för att vi får det uppenbarat för någon som var där. Och det är det Bibeln är. Så när vi tittar på den här texten så får vi ha det i baktankarna. Att vi tittar på en tid som inte längre finns. Och som inte är som världen är idag. På några sätt. Och det enda sättet vi kan veta hur det var på andra sidan den här katastrofen. Är att lyssna på Gud och hans ord. Så det jag vill säga är att den här texten är en historisk text som talar om en tid som vi inte riktigt kan förstå. Vi kan inte föreställa oss den. Men det betyder inte att vi inte kan lära oss någonting av den. Tvärtom. Så det finns många lärdomar i den här texten. Och vi ska titta på några av dem här. Jag har valt att kalla den här predikan för Noas dagar. För när Jesus hänvisar till den här tiden i Nya testamentet så är det så han kallar den. Och jag har delat upp predikan i tre delar. Noas tid var annorlunda. Andra punkten, Noas tid var liknande. Så vi ser att de var annorlunda på vissa sätt, liknande nu på andra sätt. Och den tredje punkten så tittar jag på att Noas familj var en gudsfruktig familj. Och vad det betyder för oss. Så i kapitel 4, som vi tittade på för några veckor sedan, så såg vi Kains släkttavla. Och i den såg vi att en civilisation växte fram. Städer byggdes, boskap sköttes, musikinstrument spelades och olika redskap och verktyg smiddes. Vi såg liksom början på en ganska så normal tillvaro som vi känner den idag. Men vi såg också att omoralen växte. Vi ser att de utövar polygami och de mördar folk för småsaker, står det. Och sen helt plötsligt så stannar Kains linje tvärt. För att aldrig igen höras av. Men så börjar en annan linje istället. En pojke föds. Och Eva ger honom namnet Sett. Som betyder ungefär tilldelad eller given. För Gud har givit en avkomling istället för Abel som Kain hade mördat. Så när vi kommer till våran text så är det den här linjen som vi följer. Hela vägen fram till Noa. Men faktum är att om vi fortsätter läsa Bibeln så kommer vi att följa den här linjen hela vägen till Jesus. Och just det här med att alla släkttavlor i Bibeln leder till Jesus är någonting som jag har fascinerats mycket av sen jag läste de historiska böckerna i Gamla testamentet för första gången. Så Bibeln är full av släktträd. Och varje gång vi får se ett släktträd som inte leder mot Jesus. Så tar den slut på något sätt. Och så får vi inte följa den linjen mer. Vi får se Kains släktträd. Det tar slut. Och så får vi istället följa Sets släkt. Vi får se Ismaels släktträd. Den tar slut. Och så får vi istället följa Isaks släkt. Vi får följa Esaus släktträd som tar slut. Jakobs släktträd fortsätter. Vi får följa Israels släktträd som tar slut. Judas släktträd fortsätter i och med kung Davids linje. Och den linjen leder hela vägen till Jesus. Och ni tänker på en sak. Efter Jesus så försvinner släktträden. De finns inte längre. Det finns ingen att peka på längre. Hela gamla testamentet pekar på Kristus. När Kristus har kommit spelar det ingen roll vilken släkt vi följer. Så även att Gamla testamentet skrevs långt innan Jesus, så ser vi ändå att den här linjen hela tiden är den viktiga linjen att följa. Det är liksom nästan som att det finns någon redaktör som tittar på vad som skrivs så att det blir en enda lång sammanhängande historia. Och det är naturligtvis det vi tror också. Det här är Guds ord, och således är de här texterna som finns där i det som Gud vill att vi ska veta. I våran trosbekännelse så står det att vi tror att Bibeln är given av Gud och att den utgör vår enda och fullkomliga regel för tro och levnad. Det innebär att vi tror att Bibeln är både nödvändig och tillräcklig för oss. Så vi säger att det Gud har låtit skriva ner i Bibeln, det är där av en anledning. Och det som finns i Bibeln räcker för oss för att förstå honom och hur vi bör leva med honom. Och det gör ju att när vi predikar och går igenom olika böcker, som vi gör nu i en serie, så tror vi att Gud har någonting att säga till oss i varje del av Bibeln. Till och med den här texten. Den är till synes obskyr, och det lilla vi får veta kanske vi önskar vara mer, men det räcker, det är tillräckligt. Så vad är det då Gud har att säga till oss idag? Vi får se. Punkt 1. Noas tid var annorlunda. Så vår text, den här boken om Adams fortsatta historia, börjar med att påminna oss om någonting vi redan vet. Att Adam och Eva skapades lika Gud som man och kvinna. Sen får vi följa i rakt led 10 söner. En efter den andra, hela vägen till Noa. Och det finns vissa saker som sticker ut lite extra i den här texten som jag skulle vilja kommentera. 3 saker som inte riktigt är likt det vi är vana vid. Och de här 3 sakerna är någonting jag tror att de flesta tänker på direkt. Det första vi ser, nummer 1, är att alla dessa män blir jättegamla. Som man är bara barnet när man dör innan man fyller 900. Det är ju annorlunda mot hur det är idag. Och det innebär att de här männen levde tillsammans under väldigt långa perioder. Till exempel så levde Adam samtidigt med Metusela, som var nummer 8 i den här listan. Och de levde samtidigt under 200 år. Och Metusela, han levde tillsammans med Sem, Noas söner, eller Noas son, i 100 år. Och om vi tittar vidare sen efter syndafloden, så kan vi se att Sem, han levde i 500 år till. Och det betyder att hans livstid överlappade 50 år med Jakob. Abraham dog före Sem dog. Om man ritar upp ett släktträd, så är det ganska roligt. För helt plötsligt så ser man liksom såna här saker som man inte har sett förut. Men fattar ni vad det här betyder? Det betyder att från Adam till Jakob, som även kallas Israel, är det 3 steg. 3. Adam till Metusela. 200 år tillsammans, prata ihop sig lite så man inte säger fel. Metusela till Sem, 100 år att prata ihop sig så man inte för vidare fel saker. Sem till Jakob, då har de fortfarande 50 år att prata ihop sig. Ibland så talar vi om att Bibelns berättelser har förts vidare i muntlig tradition fram tills det skrivs ner av Moses. Och vi kanske ser det lite som ett svaghetstecken hos de här historierna. Men tänk dig att leva med dem som var med under hundratals år och få berättelserna återberättade om och om och om igen. Och skulle man glömma någonting så kunde man bara gå till Adam och fråga hur det var i lustgården innan syndafallet. Det här är om någonting borde slå hål på den här myten att historierna inte fördes vidare rätt. Eller hur? Den andra saken vi ser som inte är likt idag, det är att de verkar ha fått barn väldigt länge. Den yngste som får barn i den här texten var 65 år gammal. Den äldste var 500 år gammal. Så de kunde alltså få barn åtminstone i 435 år av sina liv. Och det blir ju ganska mycket folk ganska fort, eller hur? Enligt judisk tradition så fick Adam och Eva 56 barn. 23 kvinnor och 33 män. Och det finns också en tradition som säger att Lemek i Kains stam fick 77 barn med sina två fruar. Med så många barn och så långa levnadsåldrar så finns det de som har räknat fram hur många som skulle ha levt på jorden under Noas tid. Om man räknar med tillväxttal som det var år 2000 här i världen, så skulle antalet människor under Noas tid ha varit ungefär 750 miljoner människor på 1656 år. Men nu verkar det som att de kanske hade lite fler barn än vad vi hade. Så det är troligen fler. Jag har sett beräkningar som kommer mycket, mycket högre än så. Och det skulle lätt kunna vara ett liknande antal människor som bor på jorden idag. Eller till och med många gånger fler. Det är inte alls omöjligt rent matematiskt. Så de var väldigt många på Noas tid. Det tredje vi ser som är annorlunda mot idag kommer ur den här korta delen vi läste i kapitel 6 i de fyra första verserna. Där ser vi något som inte är helt lätt att förstå. Och det här är den delen jag har lagt mest tid på i mina förberedelser, kan jag säga. Och jag kommer ta lite mer tid med denna än de första två. Det står att Guds söner såg att människors döttrar var vackra och de tog dessa som hustrur. Och i vers 4 så står det att våldsverkarna levde på jorden. När vi ser hur den här översättningen som vi har framför oss är gjord, så förstår vi att den här texten är ganska jobbig. Man jobbar ganska mycket för att försöka få det att inte låta så konstigt. Det verkar som att den här texten säger att under en tid så fanns det våldsverkare. Men när man kollar på originaltexten och de andra svenska översättningarna, och engelska också, så kan man istället se att den här versen inte handlar om att det fanns våldsverkare under en tid. Utan snarare så handlar texten om var de här våldsverkarna kommer ifrån. Texten vill säga att de här våldsverkarna i själva verket är avkomman av föreningen mellan Guds söner och människors döttrar. Och ordet som i vår översättning har översatts till våldsverkare är nefilim på hebreiska. Och det ordet betyder ordagrant de fallna. Och det har normalt översatts till mäktiga män eller jättar. Och vi kan titta på översättningarna i vers 4 från två andra svenska översättningar, så får ni se vad jag menar. I den nya Nu-bibeln som kom ut förra året, tror jag, så står det så här: på den tiden och även senare fanns det jättar på jorden. När Guds söner låg med människors döttrar fick de barn. De var de gamla tidens kända hjältar. Bibel 2000 säger så här: på den tiden och även senare, när gudaväsendena låg med människors döttrar och fick barn med dem, fanns det jättar på jorden. Detta var urtidens hjältar och deras rykte var stort. Så vad det här stycket verkar säga är att Guds söner kom ner, fick barn med människor, och de barnen blev mäktiga män eller jättar med stort rykte. Och det låter lite grann som det här grekiska och romerska mytologin som de kanske har fått sitt tankestoff härifrån, eller hur? Men det här stycket har ju naturligtvis skapat väldigt mycket diskussioner under mycket lång tid. Vad betyder det här? Vilka var Guds söner egentligen? Vad är det här? Det finns två olika liksom övergripande tolkningar på vilka de här Guds söner är. Den första är den som säger att Guds söner, det är Sets släkt. Och de tar döttrar ur Kains släkt, som då blir människors döttrar. Och de säger det eftersom Guds folk på ett par ställen i Bibeln kallas just Guds söner. Eller hur? inte minst i Nya testamentet. Och de använder texter om att Israels folk inte får gifta sig med utomliggande folkgrupper. Det är också en regel i Israel. Och de säger att så har det alltid funkat med Guds folk, Guds söner. Ett alternativ på samma tema är att det handlar om en kunglig linje ur Seths släkt. Men i slutändan är det i alla fall samma teori. Men problemet som jag ser med den här tolkningen är till exempel att det är inte konstigt att en sån union skulle leda till mäktiga män. Vad är det för speciellt med Seths släkt som när den blandas med Kains släkt blir så potent? Varför blir inte Seths släkt som gifte sig med Seths släkt ännu mäktigare? Om de nu var så speciella. Jag förstår naturligtvis varför tolkningen har uppkommit. I och med att det kan vara svårt att acceptera det här som det låter övernaturliga. Men jag förstår inte riktigt hur positionen har stöd i Bibeln. Jag tror inte att den har det. Däremot så tror jag att det finns en förklaring som har gott stöd i Bibeln. Om än lite svårsmält i vår tid. Jag sa förut att Bibeln är tillräcklig för oss. Det är Guds ord och den ger oss den information vi behöver. Och Bibeln är liksom ett budskap till människor om människors förhållande med Gud. Så vi får veta en massa saker som vi behöver veta. Men det finns en massa saker som vi vill veta som vi inte får veta. Och ibland så får vi ändå en liten inblick i liksom en annan dimension, en annan värld som vi inte förstår. Eller som vi inte ens kanske kan eller vill förstå. Om vi läser vidare i Bibeln så kommer såna här händelser återkommande med jämna mellanrum. I Jobs bok kapitel 2 till exempel så kommer Guds söner in inför Gud ledda av åklagaren Satan för att be Gud att få orsaka Jobs skada. I första Mosebok 18 så kommer det änglar ner och äter med Abraham innan de går till Sodom och Gomorra och sänder eld från himlen för att förstöra hela stället. I Daniel kapitel 10 så ber Daniel och Gud om ett svar på någonting från Gud. Och en ängel skickas. Och när ängeln kommer till honom med svaret så berättar ängeln att ja, ursäkta att jag är försenad. Men jag har hållit fast i 21 dagar på grund av att det är krig mellan Mikael och Persiens första. Mikael är alltså en av änglarna och Persiens första. En annan ängel. Det är som krig i änglavärlden. Och därför kunde inte ängeln komma och prata med Daniel på 21 dagar extra. Vad är det? Det låter ju väldigt konstigt. Och så ser vi också att det är många änglar i evangelierna. Eller hur? Gabriel kommer och går lite som han vill. Och ibland så kommer det änglar ner och sjunger för herdar och sådär. Och så finns det tre texter i Nya testamentet, i breven, som jag alltid har tyckt varit väldigt konstiga. Och när jag har studerat dem närmare så visar sig att jag tror att de är direkt kopplade till vår text här. Så det första stycket är från Judas brev. Det har bara ett kapitel. Så verserna 6 och 7. Det står så här. Och de änglar som inte höll fast vid sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist, de håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom. Så är det också med Sodom och Gomorra och städerna däromkring som på samma sätt kastade sig ut i sexuell omoral och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld. Så den här texten handlar om änglar som har övergett sin rätta hemvist och som hålls i förvar för att de har kastat sig ut i sexuell omoral och följt onaturliga begär. Det låter ju konstigt, men det låter inte jätteannorlunda texten i första Mosebok 6, eller hur? Nästa text är andra Petrus brev, kapitel 2, vers 4. Det står så här: Gud skonade ju inte de änglar som hade syndat, utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets kedjor för att hållas i förvar fram till domen. Och den sista texten kommer i första Petrus brev, kapitel 3, verserna 19-20. Där Petrus talar om Jesus när han var död. Och det står så här: i anden gick han, alltså Jesus, sedan och förkunnade sin seger för andarna i fängelset. För de som förr hade vägrat lyssna när Gud väntade tåligt under, lyssna, Noas dagar medan arken byggdes. Så vad ser vi om vi lägger ihop allt det här? Jo, vi ser att Guds söner, det är änglar som på Noas tid övergav sin hemvist och kastades ut i sexuell omoral och onaturliga begär med människors döttrar. Men Gud har inte skonat dem, utan de är satta i förvar tills domen, där de kommer att kastas i evig eld. Och vi ser också att Jesu död på korset kanske har fler dimensioner och tillämpningar än vad vi först trodde. Eftersom när Jesus är död så går han ner och förkunnar sin seger för de som är i det här fängelset. Så Guds söner, tror jag, är fallna änglar, och deras avkommor med människors döttrar blev de här mäktiga männen, eller jättarna, eller våldsverkarna. Men vi vet också att de här avkommorna dog i syndafloden, precis som alla andra människor. Och vi vet att de fallna änglarna inte skonades, utan att de är i förvar tills domen. Och det här är allt vi får veta. De här fyra verserna är allt vi vet om den här dimensionen. Men det räcker för oss, för Gud har valt att inte uppenbara mer. Det vi ser är att vår dimension inte är den enda. Det finns fler. I Nya testamentet så talas det om att vi inte slåss mot som fysiska makter, utan herravälden och andemakter och så vidare. Så det finns någonting mer än oss själva. Och som ett litet sidospår, snabbt, så finns det ett ställe i Gamla testamentet där de här Nefilim nämns även efter syndafloden. Det är när 12 spejare går in i det förlovade landet i fjärde Mosebok kapitel 13. Och de ser stora människor där, och så blir de skräckslagna, och de går tillbaka och säger att det finns jättar i landet. Och ordet de använder för jättar, det är Nefilim. Men de här jättarna, det är inte samma sak. Det här var människor som var stora, och spejarna använde ordet för jättar som de kunde sen förut. Vi vet att det finns folk för som blev nästan 3 meter långa. Goliat och hans bröder till exempel. Anakims söner står det om i Bibeln. Kungen av Og står att han hade en säng som var 4 meter lång. Och världens längsta man som man officiellt har mätt, han var 2,72 och dog på 80-talet, tror jag. Och du vet, de här längsta basketspelarna i världen nu, de är runt 2,30. Bara de, det är liksom stora människor. Men jag tror inte att det är samma sak som våldsverkarna vi ser i den här texten. Jag tror inte att de finns kvar längre. Så det är de tre sakerna som var annorlunda under Noas tid från vad vi ser idag. De levde länge, de kunde få många barn under en lång tid, och det fanns någonting som hette Nefilim, eller jättar, hjältar, bland dem. Så punkt 2, Noas tid var liknande. Det finns också de sakerna som är mycket lika det vi känner till idag. Och de här tre grejerna som var annorlunda var en sak. Nu kommer tre saker som vi kan känna igen oss i. Och det första, och det som egentligen borde sticka ut mest från vår text, det är någonting som vi känner allt för väl. Det som hela tiden återkommer i texten, så är det. Som de har levt länge, de fick många barn, Men den här texten kan ändå läsas som lite av en dödsannons, eller hur? Hela texten har en gemensam nämnare. Varje man avslutas med därefter dog han. Den stora poängen i texten är inte hur gamla de blev, eller hur många de var, eller hur stora och mäktiga de var, utan den återkommande saken i texten är att de alla dog. Den andra saken vi ser kan vi hitta i Nya testamentet. När Jesus talar om den här tiden så säger han att folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Som livet gick sin gilla gång. Inget nytt under solen. Man gjorde som man alltid hade gjort och så var det. Precis som idag. Men så ser vi också i vers 5 i kapitel 6 att synden hade tagit fart ordentligt. Om vi tittar i kapitel 6, vers 5 så står det: och Herren såg att människors ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var allt igenom onda. Det här är ingen trevlig beskrivning. Alla deras tankar och avsikter var ständigt allt igenom onda.
Oj.
Det var mycket folk och de hade inget annat än onda avsikter. Du kan tänka dig hur det såg ut. Tänker krig, avundsjuka, problem överallt. Och tänk också på att även att de under 900 år hade möjlighet att tala med han Adam som var skapad av Gud, så vände folk ändå ryggen till dem och släppte lös den här synden. Även att de mycket väl visste att det fanns en skapare så vände de bort från Gud. Så det ser inte bra ut. Och så står det att Gud sörjde. Det står: då sörjde Herren att han hade gjort människan på jorden och han blev bedrövad i sitt hjärta. Herren sa: människor som jag har skapat ska jag utplåna från jordens yta. Både människor och fyrfota djur, kräldjur och himlens fåglar. Jag sörjer att jag har gjort dem. Det här verkar inte så långt ifrån det Paulus säger om människorna idag, eller hur? I Romarbrevet 1:18-20 så säger Paulus så här: Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Det gäller oss idag. Och det gäller i högsta grad de människor som levde under Noas tid. Det finns inte en människa under Noas tid som levde längre än ett steg från Adam. Och ändå så vände de bort från Gud. Så människorna på Noas tid trodde inte, även att det var uppenbart att de borde tro. Och det är inte mycket skilt från idag. Punkt 3. Och den sista punkten. Noas släkt var gudfruktig. Så Gud skulle utplåna allt levande, står det. Men så ser vi att Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon. Även att det var illa med folket så fanns det en som skulle räddas undan domen. Och vi kommer att titta vidare på Noa och hans ark i senare predikningar. Men jag tänkte att det kunde vara bra att se på vem Noa är som person. Och konstigt nog så står det väldigt lite om Noa i Bibeln. Utöver första Mosebok så står det egentligen ingenting i Gamla testamentet, mer att det nämner honom i en släktlinje i krönikeboken. Så vi måste gå hela vägen till Nya testamentet. Och då tittar vi i den här texten vi redan har tittat på en gång, i andra Petrus brev kapitel 2. den här gången vers 5, så står det att Noa var rättfärdighetens förkunnare mitt i en gudlös värld. Och i Hebreerbrevet 11 så står Noa med i den här listan med trons hjältar. Och då står det i Hebreerbrevet 11:7. I tro byggde Noa en ark i helig fruktan för att rädda sin familj. Efter att Gud hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett. Genom tron blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. Så Noa var en man av tro och han litade på Gud. Och han var en rättfärdighetens förkunnare i en gudlös tid. Och jag tänker att Noa, han är en god förebild för oss. Noa trodde på det Gud sa, även om man inte hade sett det än. Gör vi det? Tror vi på Gud och på hans löften? Litar vi på honom när världen runt omkring hånar oss? Låt oss som församling uppmuntra varandra att vara just rättfärdighetens förkunnare i en gudlös värld framöver. Och det jag tror att Noa var trons man för att han kom ur en släkt där Gud åkallades. Vi såg i slutet på kapitel 4 att Sett och hans familj började åkalla Herrens namn runt den här tiden när Enosh kom. Så den tredje i släkttavlan. Det är liksom en liten ljusglimt som kanske inte hade jättestor påverkan på hela jordens befolkning som vi har sett. Men av någon anledning så verkar den här släktlinjen som vi följer ha vandrat i samma spår. Och här tror jag att vi har någonting att tänka på. Du vet, om det är så att vi kommer ur en sådan familj som har planterat ett frö i oss. Som har vattnat det. Som har arbetat för att vi ska bli välsignade. Tacka Herren för dem. Och tacka dem för det. Och om det är så att du inte har haft en sån familj, tacka Herren ändå för att han har frälst dig och be för den familj som du har haft, att de ska få möta Herren också. Och om det är så att du skaffar en egen familj någon gång, se då till att du låter dina barn ta del av ditt liv inför Gud. Och låt dem lära sig om Gud hela den tid som de bor hos dig. Min svärfar sa på vägen hit att det kristna livet kommer inte genom blodet. Men det kommer nästan genom blodet. I familjer som talar om Gud och som låter sig leva med Gud så kommer barnen att se och vilja följa Gud. Kanske inte alltid, men det finns studier som talar för det i alla fall. När vi kommer till den sjunde i ledet i den här släkten så kommer vi till Henok. Och så läser vi en liten intressant inflikning här. Det står att sedan Henok hade vandrat med Gud så fann man honom inte mer. För Gud hade hämtat honom. Och mer står det inte. Men det står om Henok på två ställen i Nya testamentet. Den första är i Hebreerbrevet, kapitel 11, precis innan Noa. Det står så här. Genom tron blev Henok hämtad utan att möta döden. Och man fann honom inte mer för Gud hade hämtat honom. Det är samma sak som vi såg i vår text. Men så ser vi vidare att innan han hämtades fick han vittnesbörd om att han hade behagat Gud. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar den som söker honom. Så Henok, han trodde att Gud lönar den som sökte honom. Och därför sökte han Gud. Och han var en trons man. Men Henok, han var också en profet. Och en av hans profetior finns återgivna i ett stycke i Nya testamentet. I Judas bok, verserna 14 och 15. Och hans profetia talar ju om hans omvärld. Men Judas använder den här profetian för att tala om hans omvärld. Det står så här: Henok, i den sjunde släktledet efter Adam, profeterade om dem. Se, Herren kommer med sina tusentals heliga för att hålla dom över alla och ställa varje själ till svars för alla de godlösa gärningar de gjort och för alla de hårda ord som gudlösa syndare har talat mot honom. Så Henok sa till de gudlösa i sin tid och påminde dem att en gång kommer ni få stå till svars inför Gud och hans heliga för er ogudaktighet. Och Judas, han påminner om den här profetian eftersom den fortfarande är framtid för Judas. Och den är fortfarande framtid för oss. Han säger, kom ihåg den dom som kommer. Precis som Henok en gång sa. Och när vi tittar på Henoks liv så ser vi att det finns två val i livet. Antingen så tror du att Gud finns och att han lönar dem som söker honom. Och den tron kommer att leda till att du faktiskt söker honom. Och då kommer att han ta emot dig till sig själv i sina öppna armar. Och du söker honom och kommer till honom genom att du låter Jesus stå till svars för dina synder och dömas för dem i ditt ställe. Så den domen som kommer, om Jesus har tagit det straffet, så har du inget att frukta i den dom som kommer. Och Jesus tog det här straffet när han dog på korset. Han tog det straffet vi förtjänar så att vi kan stå syndfria inför Gud när domens dag kommer. Det andra valet du kan göra, det är att du använder Guds nåd, eller den tid han har låtit dig leva, som ett försvar för din omoral och förkastar Jesus. Och då får du stå själv där med din ogudaktighet inför honom när domen kommer. Det är helt och hållet ditt val. Den grejen kommer vi tillbaka till nu när jag avslutar. Så den här tron på Gud som börjar med Set och Enosh hade burit frukt och Henok vandrade med Gud. Och så står det att Henok fick en son som hette Metusela. Det här är det jag kommer att avsluta med. Han är en intressant figur för att hans namn betyder något. Alla namn betyder naturligtvis något. Men Metuselas namn är extra intressant. Så namnet betyder antingen den kastade projektilens man. Man kan säga spjutets man eller pilens namn. Man. Ibland. Men det finns också en tolkning som säger att hans namn betyder hans namn skall sända. Och det låter ju ganska konstigt namn att ge till ett barn. Men du vet, vi ser i Bibeln på olika ställen att profeter ger namn till sina barn som är annorlunda. Hosea till exempel, han döpte sina barn till ingen barmhärtighet och inte mitt folk. För att Gud sa det till honom. Och här har vi alltså Henok som vandrar med Gud och blir upptagen till Gud utan att dö. Han döper sin son till hans död skall sända. Och varför är det här signifikant? Jo, för om vi räknar livslängderna i släkttavlan så ser vi att Metusela dog samma år som floden kom. Så när han dog så sändes floden. Och det är ganska häftigt i sig. Men det här säger också någonting om Gud. För Metusela var den som levde längst av alla människor i Bibeln. 969 år står det. Och varför levde han längst? Jo, han levde längst för att Gud är god och tålmodig och sen till vrede. Men man ska aldrig förväxla att Gud är sen till vrede med att han är utan vrede. Henok sa att en domedag skulle komma. Men det trodde de inte. För de fick ju leva utan konsekvenser för sin ogudaktighet hela tiden. Och det var ju människorna då. Men Petrus varnar för likadana människor nu. Han säger framför allt i andra Petrus 3:3-4. Så säger han, framför allt ska ni veta att i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er och säger, hur går det med löftet av hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början. Jag kan tänka mig att personerna på Noas tid säger samma sak. Hur kommer det med den här guden som skulle straffa oss? Ända sedan skapelsen har allt varit likadant. Vi lever som vi vill och Gud gör ingenting åt det. Sådana var folket under Noas tid och sådana är folket idag. Men Guds barmhärtighet och Guds tålamod får aldrig användas för att hånfullt försvara vår ogudaktighet. Bara för att Gud låter oss hållas betyder det inte att det kommer vara så för evigt. Paulus, han är mycket klar på det här i Romarbrevet 2. Nu går jag in för landning. Han säger i 2:3-4. Men menar du att du ska komma undan Guds dom? Du människa som dömer dem som handlar så och själv gör samma sak. Eller föraktar du hans rika godhet, mildhet och tålamod? Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse? Så anledningen till att Gud är god och tålmodig med oss är inte så att vi ska kunna leva i ogudaktighet längre, utan han vill föra oss till omvändelse. Han lät Metusela leva längst av alla så att människorna ska kunna omvända sig. Han gav tid. Han älskar människor. Kom till mig. Och detsamma det gäller med vår Herre Jesus. Han sa att han skulle komma tillbaka. Och när han pratar om det så pekar han på Noas tid. Han säger så här. Men den dagen eller den stunden känner ingen. Inte himmelens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när människosonen kommer. Under dagarna före floden åt de och drack. De gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när människosonen kommer. Och vet ni, det har gått ganska lång tid sedan han sa det här. Väldigt lång tid. Metusela blev 969 år gammal. Jesus, han har väntat i nästan 2000 år. Varför har han väntat i 2000 år? Jo, för att Gud är god. Han vill föra dig och världen till omvändelse till dig själv. Och det kan vara så att han kanske kommer tillbaks imorgon. Och jag vill avsluta med en fråga. Är du redo för det? Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig att du är god. Att du är tålmodig med oss. Att du är sen till vrede. Herre, vi ber att du drar oss till dig. Låt oss, Herre, vara del i din familj. Och låt oss vara redo när du kommer. Herre, hjälp oss att se de tecken som finns på att du kommer. Och ge oss ett hjärta att gå ut till våra familjer, våra kollegor, de som bor i vår stad och vårt land och berätta om ditt evangelium så att de kommer till tro på dig. Herre, vi vet att du kommer att komma tillbaka och vi vet att du har låtit tiden gå länge för att människor ska kunna komma till dig. Herre, vi ber att du drar det dina till dig, att du fyller upp hedningarnas kvot. Och vi ber, Herre, att du kommer snart. Herre, uppväck de dina och kom snart och gör allting nytt igen. I Jesu namn. Amen.